Ja, det där började med en suck. Varje gång när vi börjar vårt avsnitt så nu har Lovis
trasslat in sig. En hund som har fastnat i sladden där.
Så nu, sladdbarn.
Nu.
Vi brukar tänka igenom, vad ska vi prata om idag? Och det går ju inte att komma ifrån att ett ämne som har varit aktuellt bra många år nu, gällande i alla åldrar och framförallt växande inom de yngre, det är psykisk ohälsa. Är det någonting vi kan förebygga? Är det någonting som har med den snabba utvecklingen och förändringen i samhället att göra? Är det frånvaron i möten, om man kan uttrycka det så? Jag utgår ifrån att du har jobbat mycket med de här frågorna, Karin.
Ja, det är väl mitt jobb där.
Ja. Just det här är någonting som jag har gått och klura på. Det är alltså de här alla bokstavskombinationer, med all respekt. Mm. Jag har ett barnbarn som själv har varit drabbad men lyckats komma ur det. Mm. Målinriktat. Är det någonting som... Har det alltid funnits ADHD, ADD, Asperger, autism, ja, alla kombinationer och vi kan komma på? Har det alltid funnits fast vi inte visste vad det var? Eller har det vuxit fram i ett samhälle där vi springer ifrån oss själva? Det är såna här tankar som rör sig i huvudet på mig. Och springer vi vuxna ifrån oss själva, då hinner vi ju inte finnas till för barnen och de blir vilsna och ja, lite sådär har jag tänkt. Om när du möter unga människor, vad uttrycker de idag? Vad är det för typ av ohälsa de upplever?
Alltså... Det är alltid många frågor när du ställer igång.
Hur ska hon få svara?
Hur i hela friden ska man angripa det här? De första frågorna där, har det alltid funnits och så, det vet inte jag.
Nej.
Det får vi lämna.
Ja.
Det får någon forskare ta reda på.
Det
vet vi inte. Men det som är jag tycker det är intressant och värdefullt att tänka till kring är ju att vi på ett sätt rätt så nyligen här i har börjat att anta en väldigt medicinsk modell. Alltså vi sätter diagnos. Det är ju inte alltid så att vi har satt diagnos på det här sättet som vi gör nu. Det är ju en medicinsk modell. Vi letar efter, det är ju rätt så färskt i världshistorien att sätta diagnos så här som vi gör nu. Och då är det ju att vi har ett sätt att titta på det istället för... Om man skulle, det finns ju ett annat sätt att titta på det och det är ju när, var och hur krånglar det till sig för dig i livet. Och då ibland så kan man ju släppa diagnostänket, men jag tror att det är så förhärskande just nu med en medicinsk modell. Och då när många alltså känner av känslor så sätter man etiketten ångest på väldigt mycket som kanske ibland också är naturliga känslor. Och då upplever man det som fel. Alltså jag borde inte ha det. Ångest är någonting som är fel och då är det något som är sjukligt här och då sätter man en etikett på det så lätt med. Det är en del som jag tror man skulle behöva undersöka egentligen och titta noggrannare på. Men sen är du ju inne på också att miljön, man brukar säga att fisken ser inte vattnet den simmar i. Och det tycker jag är en sån bra bild, att vi är rätt så blinda för miljön vi är och lever i. Men den självklart påverkar. Förstås.
Om det blir kallt vatten så fryser fisken.
Ja.
Men det är klart att man känner ett av om det blir...
För att någonstans så är det ju faktiskt väldigt mycket fler unga människor. Det hörde vi ju på nyheterna alldeles i veckan som var här. Hur många unga det är som får medicin för nedstämdhet och ångest.
Jag blir upprörd alltså. Jag kan inte hjälpa det. För mig är det lite grann utav... Det här dåliga psykiska mål, det här låter hemskt, är för mig ett friskhetstecken på att någonting är jättefel. Förstår du hur jag tänker? Att det är väl ungefär som att det gör ont när jag bränner mig. Det gör ont för att jag bränner mig. Det är ju det som är felet. Om jag mår dåligt, då är det någonting som är fel runt omkring. Och jag menar att tillvaron och närvaron snurrar så fort idag så att vi hinner inte med om vi inte är medvetna om det och verkligen stannar upp och tar hand om och är med och möter och stimulerar den yngre generationen istället för att proppa i dem kemikalier. Jag nämnde förut om barnbarnet just som fick diagnos lite sent. Det hann hända saker, men han var väl i 8-årsåldern någonting. Det är kanske inte så sent. Och började bli medicinerad. Och fick problem med att liksom mentalt, psykiskt närvara, eller var kanske mer intrycken. Ljuden och pratet och runt omkring som gjorde att förvirringen och ett utåtagerande infann sig. Men i 15-16 års åldern då bestämde han sig för att nu tar jag bort medicinen. Nu ska jag, det var inte komvux i och för sig, men skolan. Han sökte sig till en skola där han hittade tillbaks till den han klarade av utifrån sina förutsättningar. Jag vet ju inte vad som hade hänt om han hade fortsatt äta mediciner, men idag det är klockrent alltså. Och det är det här jag menar lite grann igen med vuxenansvaret, att det är så lätt att försöka göra sig fri från problem genom att plocka in medicin.
Ja, det är en del som är väldigt förhärskande i psykiatrin nu. Det är en medicinsk modell och det är medicin först.
Det är så.
Tyvärr. Därför att det, jag håller med att det borde inte vara så. Men det är det jag tycker personligt är att man skulle införa väldigt mycket mer livskunskap i skolan, därför att jag tror att det är någonting som väldigt många unga behöver. Man behöver förstå sig på att vi är väldigt känslostyrda varelser. Vi behöver förstå att vi är sociala varelser. Hur ska man ta hand om sig på bästa sätt? Det är ju lite att ha sig med sig tidigt egentligen som skulle behövas. Ja, sen är det ju, skolan är inte enkel. Vi var ju inne på det här med digitaliseringen med. Alltså, de lever också i en annan miljö där som är jättesvår att begränsa, men som de traskar runt i och påverkas utav. Så att det är många. Men en sak som vi sa här innan vi började med, det är ju det här, en annan vinkling på det. Hur är det att vara anhörig, en partner till en person som har en ADHD-diagnos till exempel?
Ja, alltså det här är också intressant, för vad jag har förstått, när man är vuxen ålder, 35-40 års åldern, får en diagnos. Så en lättnad för en själv, men en stor lättnad även för partnern. har jag förstått. Och det har väl varit exempel kanske bara som, det kanske finns andra tolkningar också. Men just att få veta, det gör ju förresten att om 35-40-åringar får en diagnos, det innebär ju att det har funnits länge. Jag fick ju lite halvt svar på min fråga där. Är det något vi har hittat på nu eller kallade vi det någonting annat? Var det då i förr i tiden man hamnade i obs-klass? Och lite särbehandling.
Eller så tolererade vi det. Jag bara tänker på när jag gick mellanstadiet. Då hade vi en Magnus som inte kunde vara tyst och som alltid fick lite tillsägelse. Han hade ju säkert något sånt här. men han grejade sig ändå på något vis. Vi accepterade honom och alla visste om att han hade svårt att vara tyst och vara still. Men han smälte in i klassen, tror jag, rätt så bra ändå. Och vi hade en stadig Aina lärare som kunde hantera honom.
En lärare?
Ja.
En vuxen. Ja.
Och vi var... Det är ju också fascinerande. Vad vi var mycket mer rädda i klassrummet, tror jag, för att vara olydiga.
Jaså? Jaha. Vad då, hängde det någon straff i luften eller?
Nej, men alltså man satt där vid sin bänk och räckte upp handen och...
Ja,
den här ljudnivån som man har förstått finns, den fanns ju inte.
Nej. Men om vi tittar på just det här då med de olika miljöer som har bidragit till och skapat och att det eskalerar det psykiska dåliga måendet. Men vi pratade tidigare om just det här att leva med någon, som du sa, som i vuxen ålder. Jag vet ju själv hur jag reagerade på barnbarnet. Alltså jag hade ju inget större tålamod och kunde förstå. Kunde känna stark irritation alltså. Tills jag började iaktta hur min dotter behandlade sin son. Hon har varit fullständigt suverän där. Och jag har lärt mig mycket, alltså, för jag såg ju att det blev bra utav det. Men om två vuxna i en relation där den ena kanske under relationens gång, så att säga, utvecklar en psykisk ohälsa och börjar må dåligt. Att leva i det.
Det är tufft många gånger. Därför att om man tänker att man blir nedstämd. Eller om man får panikångest. Alla möjliga saker här, eller om man har en svårare diagnos, om man tänker bipolär här, som är betydligt mer komplicerad än de. Så många gånger i de lägena så blir man ju rätt självupptagen. Konstigt nog. Den som mår dåligt blir ju fused med sina svårigheter. Och den andra hamnar ju i att vara, man är ju varandras miljö. Så det är ju också en utmaning där att liksom hitta balans mellan, man brukar säga syrgasmask på sig själv. Alltså den partnern behöver hela tiden vakta så att man också har syrgasmask på sig själv och tar hand om sig själv på bästa sätt. Annars hamnar det liksom lätt i någon slags beroende, att man kanske tänjer på sig själv för mycket. Och den som har svårigheterna ibland kanske inte börjar och inse att jag måste hantera mina svårigheter. Så brukar jag tänka även med ADHD. När det kommer vuxna med de svårigheterna, att det är en stor acceptansresa och liksom vara snäll mot sig själv och förstå jag har det här sättet att fungera. Och hur ska jag lära mig hantera mitt fungerande? För där finns det också utvecklingspotential.
Ja, och här var ett sånt härligt begrepp som du sa där. Man är varandras miljö.
Mm.
Om man då i vuxen ålder får den här diagnosen så att säga och ens miljö då i form av partnern också får en insikt och förståelse för då blir ju man en annan miljö för varandra. Och då finns det liksom ett litet hopp där någonstans. Istället för att han är så konstig, han beter sig så konstig och så vidare. Utan det här är ju rätt intressant överhuvudtaget i relationer. Att på något sätt få en förståelse och acceptans för varandras beteenden.
Det som ibland kan vara, nu kanske jag säger något som är jobbigt att höra, men det jag ibland kan se är ju att vissa kan liksom hamna i en offerroll.
Efter att ha fått en diagnos?
Ja.
Okej.
Jag har ju min ADHD.
Man vilar tryggt i den på något sätt.
Ja.
Att det blir tolererat.
Ja.
Okej. Ja.
Och då blir ju det liksom en bromskloss för att också se att även med din diagnos så är man ju också den andres miljö. Och det där tror jag är så värdefullt att liksom kunna vara snäll mot sig själv och förstå att jag har de här svårigheterna och jag måste också lära mig hantera och balansera hur jag är med min miljö här nu då. Eller,
utan att göra sig själv till offer.
Exakt.
Och utnyttja den situationen, för då blir det spiralen neråt egentligen. För samtliga berörda.
Ja,
men det hänger väl ihop rätt mycket med vilken typ av personlighet man har. Vissa använder det ju som en styrka att få sin diagnos och förklaring till varför man har mått och gjort som man har mått och gjort. Medan andra låter det bli en ursäkt mer.
Ja, men där tror jag att många behöver hjälp med.
Ja. Men samtidigt så yttrar ju sig den psykiska ohälsan. Jag menar, det är ju inte, om jag får säga, enbart ADHD och bokstavskombinationerna. Utan det kan ju vara ren och skär ångest. Och då menar jag inte att man får ångest för att det regnar idag. Utan det är en känsla som man inte vill uppleva. Och det är ju många som äter antidepressivt idag för att slippa den känslan. Och där missar vi återigen att finnas där för dem. Ja, kom igen om 3 månader, då är kuratorn här igen och du kan träffa henne en kvart. Det är liksom världens svek. Först skapar vi förutsättningar för att de ska börja, de unga ungdomar som vi har ansvar för, börja må dåligt. Och sen finns vi inte där när de ber om hjälp. Och jag kan inte släppa tanken just att det är liksom ingen ser det snarare som ett positivt budskap om att här är det något som är fel. Börjar jag må dåligt, då är det något som gör något knas som man bör försöka hitta och
men det är en sak som jag har tänkt på mycket här utifrån nedstämdhet. Och det är så lätt att man också får en du är deprimerad, ja, du behöver äta lite medicin här. Men när man börjar titta då på hur livsresan har sett ut, hur livssituationen är, så är det inte så konstigt att man faktiskt är nedstämd. Därför att ledsen är också en känsla vi människor har, som signalerar att just nu så saknar du någonting. Du längtar efter ett annat liv. Och då är ju det en sund känsla som man egentligen skulle behöva ha istället, och sen våga titta på, ja men vad är det jag behöver göra annorlunda kanske här, för att ändra på min livssituation.
Men det kan unga människor behöva ha hjälp med, menar jag.
Absolut.
Ja.
Men det är många vuxna som hamnar i samma läge.
Ja.
Så att det är... Jag återkommer lätt till att det är liksom den där känsloskolan vi skulle behöva ha istället för att kalla allt för ångest. Vad är det för känslor egentligen? Känslor är bra signalsystem som vi har. Men det är lättbetingat. Så ibland signalerar det falsklarm. Men ibland är det helt korrekta signaler.
Vikten då på något sätt, menar du... Att våga börja prata om det här.
Ja, och förstå, tänker jag. För vi lägger sån himla vikt. Vi tror att vi är så rationella, smarta. Men vi är extremt mycket mer känslostyrda. Alla. I många situationer.
Ja...
Du ser jättefundersam ut nu.
Ja, det beror nog på att jag funderar. Just den där känslan utav... Jag ser nog fundersam ut för att jag hittar inte orden riktigt kring... Jag kan väl nämna bara... Nej, det ska jag inte. Jo, just det här, jag tycker alltså någonstans, för att komma åt det här lite grann då, för yngre människor, att vi vuxna ska se lite mer. Vad är det som händer? Vad kan vi göra? Normer, regler, rätt och fel. Inte vara rädda för att säga ifrån. Man behöver inte skälla och skrika för att säga ifrån, man kan markera ändå. Men vår vuxen närvaro är så viktig, menar jag alltså. Och jag tror att jag är ganska säker att jag skulle plocka bort bra mycket dåligt mående hos barn och unga om vi var där och satt oss ner och pratade och lyssnar. Och man behöver inte sitta två stycken och titta på varandra, man kan göra grupp, man kan spela fotboll, man kan dra igång mycket närvaron, vuxennärvaron i de unga.
Men vad tror du det är som gör att inte det är för handen då?
Hur tänker du nu? För handen?
Varför sker inte det då?
Ja, just det. Därför att vi vuxna inte har tid. Vi borde till och med ha mera tid nu när många jobbar hemma. Kan vara hemma när barnen kommer från skolan. Nej, men alltså jag menar att vuxenvärlden sviker. Helt klart. Jag menar, någon som mår dåligt har börjat, kommit ifrån nian i en skola, kommit till gymnasiet under nya förhållanden och börjar utveckla ett dåligt mående. Då ska en vuxen finnas där. Men det gör det inte. Utan... Och det är nog så med det mesta, nutidsmänniskan, jag vet inte vad vi håller på med egentligen. Vi skapar vårt eget dåliga mående i tron om att vi gör någonting bra. Bara att åka snabbtåg till Göteborg och komma fram en timme tidigare, varför då? Så där kan jag känna alltså att vi håller på att bita oss i rumpan fullständigt. Och det påverkar kommande generationer. Och det går längre och längre ner i åldrarna. Naturligtvis finns det barn som har det bra och mår bra. Men procentuellt så ökar ju den psykiska ohälsan i samhället. Och min övertygelse är att vi vuxna inte är där.
Ja, då, på något vis, när du säger så där, så blir det ju på något vis att, ja, måste vi acceptera då?
Att det är så?
Ja.
Nej. Nej. Alltså här har vi ju återigen nu insikt, beteendeförändring, bryta mönster och så vidare. Men acceptera den? Absolut inte. Men hur får man till en förändring när tempot och inriktningen på samhällsutvecklingen är en fortsättning på det vi redan håller på med?
Vi kommer lätt, nu sitter jag liksom och biter mig i tungan så att inte jag säger någonting här. För det blir ju egentligen stora frågor, det blir politiska frågor, det blir värderingsfrågor egentligen som du också på något vis tangerar där.
Ja, men det kanske är det. Det kanske är väldigt stora frågor. Och då är det ju ännu mer varningsflagg alltså att ta tag i det här. Ja, men säg, bit dig inte i tungan utan...
Nej, men alltså om jag tänker miljöförstöring, vi vet att det är för handen här. Men det är ju ingen riktigt som vill... ta tag i det och få till förändring så som det skulle behövas egentligen. Det är ingen väldigt, väldigt få som skulle gå med på de beteendeförändringar vi skulle behöva göra. Där är människan alldeles för kortsiktig, egoistisk, bekväm. Tyvärr.
Ja, och vem har skapat det, håller jag på att säga. Och människan i det läget, det är väl vi i västvärlden. Jag vet inte om jag är trångsynt eller så, men
vi har nog drivit det.
Vi har drivit det.
Men de själv. Andra vill efter.
Ja, varför? De tror att det är någonting som är eftersträvansvärt, så att säga. Och det är jättetragiskt. För att det jag tror inte att det är av godo. Man vill ju att barn och unga människor ska känna liksom en vilja framåt och glädje inför livet. Men det är klart, nu omges vi också av krig och det förmedlas ju rätt snabbt via sociala medier. Och om inte, nu har man uppe liksom frågeprogram. Hur ska jag prata med min femåring om krig? Och det är väl bra då att man börjar ta upp sådana tankar och funderingar, att man kan sitta ner och...
Men det här blev en hoppas att de står ut med oss där ute.
Ja, ja.
Nej, men jag bara tänkte en annan sån här galen sak. Jag har inte sett Schlagerfestivalen, men jag hörde någon som berättade att det var 3-5-åringar eller något sånt där som fick rösta. Alltså en grupp. Jag tänkte, vad håller de på med? Apropå föra in saker på små barn.
Nu barn ska ni få lyssna på Fröken Snusk. Ja. Vad tycker ni om det här? Och sen har vi, ja. Nej, men alltså det är precis det här.
Så någonstans det är något som spinner iväg här och väldigt mycket handlar om att tjäna pengar.
Absolut, det är drivkraft.
För det tickar in pengar då när de där sitter och klickar. Och då, det går ju inte ihop med...
Nej. Och jag tror att
det här är viktigt. Det är en pessimistspaning det här.
Nej, men jag tror att det är viktigt. Att vi vuxna vågar prata. Nu, det är väl inte kanske så här 1 miljon som lyssnar på oss. Men att vi lyfter den här typen av tankar och funderingar också. Det är inte frågan om att klandra vuxenvärlden så. Utan snarare tror jag, uppmärksamma på vikten utav att vi har ansvaret gentemot de unga.
Mm.
Och det finns väl ingen mysare än att ligga och, på golvet och småprata med kottarna, som jag brukar kalla dem.
Mm.
Och klura och fundera. Och, ja, mm. Vi har ett verkligt ansvar, alltså att...
Om man liksom ska kapsla ihop det nu, så blir det att vi, det var många stora saker,
ja,
här,
ja.
Men vad vi kan ha med oss ändå, var och en, jag, du, att vi är varandras miljö.
Ja, den var jättehärlig.
För
ja,
den tycker jag om att återkomma till. Jag kan alltså vara miljö för andra människor här. Och de är min miljö med. Och den, då är vi väldigt här och nu också. Mm. Mitt i de här stora frågorna.
Vi tar med oss det. Tack för idag.
Tack.
Och jag har mycket och det här är minst 3 avsnitt till. Hej då.
Hej då.